Den här kören som vi sjöng, Bara i dig, den är ju skriven av Bengt Johansson. Och det finns en intervju med honom som ni kan titta på YouTube. Och i den intervjun så berättar han om att den kom till på 80-talet. Och han säger att det hade varit mycket satsningar på musiken och familjen och så kom barnen och ja, han kände en längtan efter ett djupare liv helt enkelt. Livet var liksom omvälvande och så berättade han att han läste varje dag från psalm 62. Där det står endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning. Han läste och han, liksom säger, han kastade sig på Gud med hela sitt liv i det där, in i den här psalmen. Och ur det här kaoset så växte lovsånger fram. Samtidigt så hade man lovsångs- och nattvardsstunder i Blickebergkyrkan i Örebro som Bengt Johansson ledde lovsången. Och där, som hette Smaka och se. Och där sjöng man de här lovsångerna. Men sen säger Bengt att han tänkte att ja, men vi ska ju dokumentera de här på något sätt, så att några grabbar till, några musiker i en källarstudio, så skriver de in, eller så både skriver och spelar de in de här lovsångerna. Under tiden så mötte Bengt en kvinna i församlingen som sa så här: Bengt, jag ber för dig att du ska spela in en lovsångsskiva. Och Bengt säger lite med glimten i ögonen, så säger han: och jag tänkte, bent för mycket du. Han såg, säger han, att det var liksom något lite överandigt. Han fick inte det där riktigt att gå ihop på den tiden. Det blev en skiva. Hon spelade in och när processen var klar, så säger han, så upplevde jag liksom att Gud la armen om mig och sa: det där var ju inte så farligt, Bengt. Det gick ju ganska bra. Han upplevde hur Gud liksom i sin faderkärlek la sin arm om honom och gav honom ja, ett tilltal helt enkelt. Bengt Johansson är ju konstnär och då frågar intervjuaren också, finns, om man nu skulle måla en tavla till den här lovsången, hur skulle den tavlan se ut? Då säger Bengt så här att ja, det finns faktiskt en tavla. Tavlan blev den barnet som vilar i sin faders famn. I Johannes evangelium så möter vi nästan den här bilden. Jesus säger ju så många gånger: jag och fadern är ett. Vi möter att det finns en tydlig och klar relation mellan fadern och sonen. Johannes, han har ett syfte när han skriver sitt evangelium, och det märker vi i slutet av Johannes evangelium i kapitel 20, vers 31, så står det så här: men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Han skriver både för att den som läser det han skriver ska komma till tro, men också fortsätta att tro, som man också kan översätta det. Så det jag skulle vilja peka på i början är att när vi läser Johannes evangelium så är det absolut för att det ska finnas möjlighet att komma till tro. Men också för att vi ska fortsätta tro, att vi ska fördjupas i det liv som vi har kommit till tro på. Och när man tänker på den aspekten och läser det sista kapitlet, ni vet, Jesus ger bröd till lärjungarna, han möter dem i sin uppståndna kropp, så blir ju också upprättelsen i Petrus liv, det blir ju liksom en beskrivning. Vad är det att komma till tro och vad är det att fördjupas i tron? Det är att få sitt liv som Petrus berört och upprättat av honom som har uppstått. Synoptikerna Markus, Matteus och Lukas, de skriver om Jesu födelse, om hans undervisning, hans gärningar, hans död, hans uppståndelse. Men Johannes, han börjar långt mycket tidigare. Du känner igen orden. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Synoptikerna skriver för att vi ska liksom ta del av berättelsen om Jesus, hur han kom, levde, uppstod, han dog och uppstod. Men Johannes skriver för att backa alltihopa till alltings ursprung och hur vi kan få en relation med honom som har skapat oss och hela världen. Så när jag läst den här texten som vi strax ska läsa ifrån Johannes 5, så har jag tänkt, hur fördjupar den här texten min relation med Gud, Fader, Son, Helig Ande? Det är någon som har sagt att någon som har lyft fram den här relationen mellan Fadern och Sonen och säger att i 19 av 21 kapitel i Johannes evangelium så framhålls relationen mellan Fadern och Sonen. Ordet Fader närmare 112 eller 117 gånger i Johannes evangelium. Så relationen mellan Fadern och Sonen är något mycket viktigt för oss att ta vara på. Och då ska jag läsa från Johannes 5. Och jag ska läsa hela berättelsen. Känd för oss bibelläsare, men jag läser den. Vi får ta del av den på nytt. Johannes 5 står det. Därefter inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem finns det en damm som på hebreiska heter Betesda. Den har 5 pelargångar och i den låg många sjuka, blinda, halta och lama. Det fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk så länge, sa han till honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade honom, herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse. När jag själv försöker ta mig dit hinner någon annan före. Jesus sa till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Och genast blev mannen frisk och tog sin bädd. Han gick, men det var sabbat den dagen. Och judarna sa till mannen som hade blivit botad, det är sabbat, du får inte bära din bädd. Han svarade dem, den som gjorde mig frisk sa till mig, ta din bädd och gå. Då frågade de, vem var det som sa åt dig att du skulle ta din bädd och gå? Men han som hade blivit botad visste inte vem Jesus var. Jesus hade nämligen dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Senare träffade Jesus honom på tempelplatsen och sa till honom, se, du har blivit frisk, synda inte mer så inte något värre drabbar dig. Mannen gick då till judarna och sa, det var Jesus som hade gjort honom frisk. Därför började judarna förfölja Jesus, eftersom han gjorde sådant på en sabbat. Men han sa till dem, min fader verkar ännu i denna stund, så verkar även jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten, utan också sa att Gud var hans fader och gjorde sig själv lik Gud. Så frågan, eller man kan säga så här, när man läser den här berättelsen och undret och texten, så, så förstår man att allt vad som fanns i relationen fader och son liksom flödar ut in i den här händelsen till mannen som blir helad, men också till de fariseer som ifrågasätter hela Jesu handlande. Det är ett uttryck för den relation som Jesus hade hela tiden med sin fader. Min fader verkar, så verkar även jag. Och då har jag tänkt så här, på vilket sätt leder den här texten mig in mot ett djupare liv med Gud? Vad är det jag kan ta med mig ifrån det här? In i min bön, in i min vandring med Gud. Hur kan det bli liksom som Bengt berättar att Gud liksom lägger armen om oss och säger det där går ju bra. Jag är med dig. Jag tror att det finns två saker. Och den första saken är att genom Jesus så är vi nära Faderns barmhärtiga hjärta. Genom Jesus så är vi nära Faderns barmhärtiga hjärta. Den här berättelsen tycker jag är som en tavla där det både finns en ram och det finns en dramatisk, ett dramatiskt motiv och färger som är liksom starka och tydliga. Och om man ska säga ramen är så ger ju faktiskt Johannes, han anger det för oss. Vi skulle kunna kalla det en inledning också. Men jag tycker att för mig är det som en tavla det här. Och ramen är tre saker. För det första så talar Johannes om fårporten och Betesda dammen, namnet på dammen. Och att mannen var sjuk i 38 år. Det är sådana här små detaljer som när vi läser bibeltexten så kan man kan lätt liksom bara susa förbi dem. Fårporten, det var den port som man förde in offerdjuren igenom. Afton och morgon förde man ju in offerdjur till tempelplatsen. Så bara den tanken för mig att det som ska hända nu sker i ljuset av att det finns ett offer, ett lamm som ska ge sitt liv för att liv ska komma någon till del. Namnet på dammen var Betesda, det betyder barmhärtighetens hus. Och länge så kunde man inte, hade man inte upptäckt att det fanns en damm som hade fem pelargångar. Men i slutet på början på 1960-talet så upptäckte arkeologer att det fanns en damm som hade fyra pelargångar. Men på mitten så var det en femte pelargång. Det var liksom två swimming pools här, eller så två pooler. Det upptäckte man. Och det är bara Johannes som är med det. Och när vi läser det så är det ju någonting som ändå vi måste tänka så här. Att det har att göra med Guds trovärdighet och Bibelns trovärdighet. En liten detalj som så sent som 60-talet upptäcktes. Men som långt innan sa att nej, men det här kan inte stämma. Bibeln kan inte stämma. För att det har ju inte vi upptäckt. Det är också hört till ramen tycker jag. Mannens sjukdomstid 38 år. Och den siffran finns bara nämnd en enda gång innan i Bibeln. Och det är den tid som förflöt ifrån spejarna när de kom hem från löfteslandet. Och de sa, ja, det är verkligen fint, men ni vet, det finns så väldiga människor. Vi kommer aldrig fixa det här. Det går inte. Den tiden från det att man liksom vägrade att ta in att Gud är med oss. Det förflöt 30 år tills man senare nästan var inne i löfteslandet. Alltså ett liv där faktiskt en hel generation dog ut. Ett liv med prövningar, svårigheter och strider och krig. På något sätt så står ju det livet, den här mannens liv står för människans liv utan Gud. Så det här är liksom tre detaljer som Johannes tecknar redan i det här kapitlet. Men som ändå, när man läser det i ljuset av Guds lam, så skulle Guds barmhärtighet komma till denna nödens och prövningens plats. Och bara där skulle vi kunna stanna. Wow, du skapar Johannes. Det är roligt att läsa dig. Och Johannes, han skriver om tecknen, ni vet, bröllopet i Kanan, det är ju när vatten förvandlas till vin, så är det tecken som pekar mot någon. Så gör Johannes också med alla de berättelser. Det här är en berättelse, ett tecken som pekar på huvudpersonen i hans evangelium. Men Jesus säger så här: vill du bli frisk? Men vad är det mannen hör i Jesu fråga egentligen? Det hade varit enkelt att svara typ: ja men kanon, jättebra, jag vill bli frisk. Det skulle kunna vara vad mannen hörde. Men han hörde inte det i Jesu fråga. Han är fylld av helt andra erfarenheter och tankar. Hans liv hade varit bundet av: jag har ingen som leder mig, och när vattnet kommer röret, och när jag själv försöker ta mig dit, då hinner någon annan före. Hela tiden. Under 38 år. Och vi kan faktiskt stanna upp där i vår bibelläsning och tänka: hur formar det en människa som brottats med de tankegångarna under 38 år? Jag har ingen, och när jag själv försöker hinner någon annan före. Jag tror att själens ensamhet hade tagit över. Men Jesus frågar ju inte: vill du bli frisk? Har du vilja, eller liksom, har du vilja att bli frisk? Det är inte det som ligger i Jesu fråga. Har du vilja att bli frisk? Utan han frågar: vill du bli frisk? Och han frågar, tänker jag, för att få upp de här frågorna som är djupt i mannens inre, för att få upp dem till ytan. Han efterfrågar inte människans vilja i den här situationen. Det förstår vi ju när vi ser att han bara av nåd helar mannen, och mannen går iväg. Han vet inte ens vem som har helat honom. Så det är inte fråga om vilja hos mannen som Jesus frågar efter. Han vill bara få upp någonting till ytan hos mannen. Och jag tänker att det... jag undrar om inte det är så Gud jobbar i våra liv. Klas, vill du? Ja, men du vet... Och så vidare. Vi kan gå till oss själva och tänka: vad är det för mönster, tankar som vi liksom lätt hamnar i, kanske bunna av, som gör att Jesus kanske är lite tuff ibland med oss, men bara för att hans barmhärtighet ska komma in, att vi ska få komma upp till ytan med det som bor i oss djupt nere. Jag tänker så i alla fall. Och när vi ser mannens svar så förstår vi att Jesus har träffat mitt i prick. Liv och helande fanns ju inte med i mannens tanke. Och ännu längre bort att Gud skulle vara barmhärtig i hans liv. Och ändå är det just barmhärtighet som når till mannen i den här situationen. Det finns en författare, han är hemma hos Herren nu, som vars namn var A.W. Tozer. Han har skrivit många bra böcker. Han har skrivit en litet tunt häfte om Guds egenskaper. Han skriver så här om Guds barmhärtighet: barmhärtighet är en av Guds egenskaper. En outtömlig, obegränsad viljekraft hos den gudomliga naturen som driver Gud till att visa medlidande. Han är barmhärtig och det syns i handling hos Gud. Jag tycker en av de bästa bibelställena som kanske belyser det är från psalm 103, vers 13 och 14. Där det står, så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som vördar honom. För han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Det är så Gud ser på dig och mig. Han vet att vi är ganska bräckliga. Han vet att vi är skapade. Han vet att det finns mycket som det bästa svaret från hans sida, hans hjärta är. Det är hans barmhärtighet. Jesus såg mannen i ljuset av Fadern. Jesus gjorde inget utan det han såg Fadern göra. Och när han såg mannen för första gången kanske där, eller andra eller tredje, men det här var i alla fall det första mötet, så får vi ju tänka då, eftersom Fadern och Sonen är ett, så hade Fadern sett den här mannen långt mycket tidigare under hela hans 38 år. Men nu sker mötet med Sonen. Och då tömmer Gud ut sin nåd och barmhärtighet över mannen. Han frågar inte efter Jesus. Han vet inte vem man är. Men Gud tömmer ut sin barmhärtighet i handling. Och av nåd blir mannen helad. Wow! Vilken Gud, ja. Det är bra. Och det är det här som jag gillar med Johannes, att det tar ner min tanke lite mer djupare. Jag känner bara så fattig när jag börjar läsa och tänker, nej, jag vill se mer Gud, öppna mer. Och jag tänker det finns ett annat ställe också i Markus 5:30. Ni vet den här kvinnan som kommer bakom Jesus. Hon har bara bestämt sig för att jag ska röra vid hans mantel. Ja, hon hade den tanken och tron att bara jag får röra vid Jesu mantel så kommer det här bli bra hos mig. Jesus går där trängd av alla människor. Hon kommer bakifrån. Så stannar Jesus och säger han, vem var det som rörde vid mig? Ja, men Jesus, kolla nu, hallå, vi är liksom på torget, det är massor av människor. När jag kände att det utgick kraft ifrån mig, säger Jesus. Och jag tycker det är ett så fint exempel på hur Fadern och Sonen är så fullkomligt ett. Att Faderns hjärta läser av kvinnans hjärta, liv och situation. Bara tömmer ut sin kraft genom Sonen och det händer. Inte dåligt, va? Och så tänker jag, det är den relationen som vi genom Jesus har blivit delaktiga av. Och jag känner mig så fattig. Jag tänker att Guds kärlek söker människor mycket mer än vad jag fattar och anar. Det är liksom bortanför min gräns på något sätt. Jag hade samtal med en man. Råkade stöta ihop med honom på min hundpromenad i fredags. Det drog iväg. Jag ska inte gå in på det. Men det som var hans huvudtro, så att säga, det han trodde var att jag lever här 90 år kanske, that's it. Och jag är inte rädd för att dö. Jag var så självtillräcklig. Och jag försökte, ni vet, säkert timme var jag borta. De undrade vart de var på vägen. Och sen hos Eva och Gösta. Och de hade bjudit en gräsänkling på mat. Och så gick jag ut med hunden och försvann en timme. Och skulle vem som helst undra. Jag bara kände när jag kom tillbaka. Det är så omöjligt för mig att tränga fram i min kraft och resonemang till människor. Men Gud kan. Det är det vi måste ha med oss. Gud kan och han söker människors kärlek. Så slappna av det här med om du tänker, jag kan inte vittna. Jag är en sådär. Gud verkar igenom dig. Du är delaktig av en gudomlig relation, Fader, Son, Helige Ande. Och han gör saker och ting genom dig alla redan. Och du får bara öppna ditt hjärta och säga tack Gud för att jag får vila i det. Stort. Sen var det ju nödvändigt med ett uppföljande samtal för den här mannen. För i vers 15 så möter Jesus honom igen. Och jag tänker att det kanske är det där som den här sådden sker av vad han har varit med om. Där han ska liksom börja gå vidare i. Och vi vet ju inte om han gjorde det eller inte. För att han, det står att han får reda på att Jesus, det Jesus säger, så går han ju direkt till fariseerna och tar om. Det hade varit lite smart ändå. Var lite rädd om honom så gjorde något bra i hans liv, eller hur? Men han går direkt och säger, bara så ni vet, det var Jesus som gjorde det här. Och jag tänker, alltså 38 år, vad hade det gjort med mannen? Kanske han såg att det var någon vinst han kunde göra av det här. Kanske han kände och tänkte att ja, men nu får jag tillbaka min plats i samhället. Jag säger något bra till dem som har att styra och leda. Jag vet inte, det är ju fritt fram för spekulationer egentligen. Men han behövde definitivt stanna upp för nåden som hade gjort honom frisk, Guds nåd. Ja, men så kan det vara för människor också, att Gud kommer bara och frälser och tar hand om saker och ting och så är deras liv. Och man tänker, man, du har ju varit med om saker, varför händer inte en förändring? Ja, det är lite som när vi möttes förra gången omkring det här fröet som sås och växer. Vi får lita på Gud i det också, helt enkelt. Jag skulle vilja säga någonting om barmhärtighet från Gud och våra erfarenheter i livet också. Det står ju här att Jesus sa, stig upp, ta din bädd och gå. Och han tog sin bädd och gick och det var sabbat. Jesus sa inte, släng den där bädden, lämna den här, den behöver du inte längre, den kan ligga här och ruttna. Det sa han inte. Och jag tänker bara att den bädden som han tog med sig vittnade ju verkligen om, både om Jesu helande. Men det vittnade också om det gamla livet som han kom ifrån. Hans erfarenheter. Erfarenheter som vi har med oss i livet. Säger inte Jesus, det där, nu är du frälst, förstår du. Men nu 38 år innan, det livet det kan du glömma. Det är inget, det har ingen påverkan. Det behöver du inte tänka på. Lämna där bara, gå vidare nu, du är fri. Så tror inte jag i alla fall att Jesus gör, utan han säger, du har ett liv, jag såg det, jag har sett det, du har erfarenheter med det, du har rullat ihop det, ja, du bär det under armen, du ligger inte, det är inte ditt gamla liv du har med dig, du har ett nytt liv, men du har erfarenheter. Men det finns alltid, jag tänker att det finns alltid i krafter som inte vill bejaka det nådeshandlande som vi har varit med om i Gud. Och jag tänker när vi läser vers 10 så står det ju där om att han möter judarna. Och det första de säger är, wow, 38 år! Nej, hallå. Du får inte bära någon bädd på sabbaten. Inte klok. Det här är ju, det här går inte. Så får du inte göra. Lagens väktare, vänner, de vakar över våra liv. Hallå? Hallå? Vad gör du? Mm. På söndag? Galen? Och jag tror att de här rösterna som fariserna hade, de finns faktiskt genom hela livet inom oss. Men det då som är det så fantastiskt att läsa såna här bibelställen som Galaterbrevet 4, vers 4-7. Lyssna. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. Så är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge insatt av Gud. Det är inte det att vi kastar bort lagen. Vi bara vet att det är bara en som har fullbordat och uppfyllt den. Och i kärlek till honom av nåd så låter han lagen i sin andes kraft få omvandlas till liv och bra saker som han kan göra i våra liv. Men huvudpoängen är att han har sänt sin sons ande i våra hjärtan som ropar Abba, pappa, närheten, fadern, heden, vördnaden för honom som har skapat och som är och som består och som håller allt i sin hand. Det är också någonting som vi är delaktiga av genom Jesus. Relationen fader-son. Vi är söner. Och jag tänker, jag kommer att tänka på när jag förberedde det här, så tänkte jag på en tillfälle när jag bröt revbenen. Den som har gjort det vet hur det känns. Det var en vårvinter där vi ute gick med hunden. Och det var lite snö på isen. Och jag hade lämnat bilen på service och så såg jag att det var snö, men jag såg inte isen under. Och så gick jag över där och så. Jag föll handlöst ner på den sidan utan att kunna ta emot någonting. Och jag fick en sån magpumpning så att jag låg där på backen när vi var ute vid hundföreningens eller kennelklubbens träningsområde. Och jag bara låg, oj, oj, oj. Var det enda jag kunde få ur mig. Och så kröp jag 10 meter till en sån här, ni vet, sån här träbord som man har utplacerade ute för att kunna bara sätta mig ner där. Så jag var helt utslagen egentligen, kan man säga. Men konstigt nog så kunde jag resa mig upp sen och gå, bara jag gick upprätt till verkstaden, sätta mig i bilen, köra hem och vara med på styrelsemötet i den här samfällighetsföreningen som jag var med på kväll. Så dumt. Hur viktig man är. Och det gick när jag satt upp. Det var ingen som märkte förstås att jag hade så där fruktansvärt ont. Det visade sen i röntgen att det var 2 revben som var brutna. Så skulle jag lägga mig ner på kvällen. Så satt jag mig på sängen och skulle Kina och min dotter Ellen i all välmening hjälpa mig att lägga mig ner. Och tar mina fötter, ni vet, som man sitter. Och så ska de vrida dem upp och jag bara upp. Aah! Precis så rakt ut. Släpp! Släpp! Och de bara skrattar för det såg så komiskt ut. Jag har inte bett om lov att berätta det här för dem i Grekland. Men så var det i alla fall. Jag kunde inte lägga mig ner. Det vanliga är att man lägger sig ner. Jag kunde inte lägga mig ner. Jag satt och sov i 14 dagar. innan det börjar bli bättre. Jag tänker att församlingen är lite av det här som platsen där man kan bemöta varandra i barmhärtighet. Och ibland så funkar det bra med det, att vi gör som vi brukar. Vi tar hand om på det vanliga sättet och lyfter upp. Men ibland så måste vi bara stanna upp och höra, nej, det här funkar inte. Det finns något annat som går, som behöver till. Och jag tror verkligen att i vårt bemötande, om vi är lite försiktiga med varandra, så kan Guds barmhärtighet förverkas och förstå, nej. Det är inte mitt vanliga sätt att möta den här nu som behövs. Jag är den första att skriva under att jag behöver växa och lära mig väldigt mycket i det här. Men jag tror ändå att Gud har gjort församlingen till en barmhärtighetens plats. Där vi kan få hjälpa varandra. Ibland är det att lägga upp fötterna och vila. Ibland är det att säga, nej, men då hittar vi någonting annat här. Det kan behövas omsorgen, samtalet, bönen, förbönen. Guds andes långtidshelande i det. Och så en dag kanske vi märker att mina armar är fria. Jag har inte den där mattan av erfarenheter som hela tiden vill komma in och störa. Utan mina händer är fria att tjäna, att bära någon annans erfarenheter. Att vara nära i barmhärtighet. Den andra saken som vi då har här. Det är som hjälper mig att liksom gå mot ett djupare liv. Där är ju att bli bevarad i barmhärtigheten i mitt hjärta. Och här tror jag att vi kan ta stöd i Jesu möte med fariseerna. Man kan också säga så här att det är samma utflöde från fadern genom sonen som kommer till fariseerna som det var till mannen. Fast på ett lite annat sätt. Och jag ska försöka, jag tog med den här bilden av hängmattan för att det kanske är någon som längtar till den just nu. Men mycket för att hängmattan i min tanke är fäst mellan två stabila träd med rötter. Och det är så jag tänker att barmhärtighet hör ihop med att jag ser att Jesu auktoritet, han är Herre. Hans identitet, han är Gud. Och barmhärtigheten liksom hänger ihop med hela den bilden. Jesus var ju ingen sabbatsbrytare. Han var ju sabbatens herre. Han gav sabbaten för människans bästa. Men alla förvrängningar som hade kommit in och som gjorde att fariseerna fick makt och styra, de struntade han fullkomligt i. Men han var inte sabbatsbrytare, han var sabbatens herre. Och i det att han gjorde det så väckte den frågan hos fariseerna. Men hallå, käre Jesus från Nazaret, vem tror du att du är egentligen? Och det är klart när Jesus säger, min fader verkar ännu i denna stunds verkar, så verkar det även jag. Då väcktes en konflikt. När Jesus uttalade sin identitet, då väcktes en konflikt som varade hela tiden ända tills Jesus dödades. Matteus 19:7 så kommer den här frågan upp igen. Det är för att du har sagt dig att du likställer dig med Gud som vi vill ha bort dig. Så därför så tänker jag att i den här berättelsen så vill Johannes peka på att Gud är barmhärtig. Han är Herre. Han är Guds son. Tro på honom. Fördjupas i honom. Och det är lika sant i den här berättelsen tror jag man kan säga att det gamla livets krafter har noll intresse av din fördjupning av Guds barmhärtighet i ditt liv. Det går precis på tvären mot Jesu identitet. Men tänk att Jesus, om du kan se den bilden, står upp i ditt liv och säger: min fader verkar, jag verkar, det är mitt verk i dig, min dotter, min son. Och jag tror vi behöver liksom på något sätt, jag vet inte hur, men kanske i bönen, bevara och påminna oss om att Guds barmhärtighet är nära i mig. Inte för att jag kanske känner det alla gånger, utan för att Gud är den han är. Hans ord är det det är. Jag vill bara börja tacka för hans barmhärtighet. Varar i evighet också den här dagen. En del av evighet. Det är sant. Det finns en konflikt mellan det gamla och nya livet. Eller rättare sagt, mellan köttet och Guds ande. Men det är viktigt att se att det gamla livet, där har vi förflyttats ifrån. Men det gamla livet har en bundsförvant i oss som Bibeln talar om, köttet. Och köttet och anden är i strid hela tiden. Vill dölja Guds barmhärtighet. Men den här konflikten som jag talar om, som uppstod när Jesus talar om vem han var, den är ju avslutad. Jesus ropar till Fadern: det är fullbordat. Så vi kan vila i hans fullkomliga seger. Och ännu mer säga varje dag: helige ande, fyll mig. Uppfyll mig. Ta mitt liv. Blås din vind i den jag är, med ande, själ och kropp. Och därför så vill jag också läsa ifrån Romarbrevet 8. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt ska leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar, Kristi arvingar, lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Anden vittnar med vår ande. Du är Guds son, du är Guds barn. Frukta inte. Så låt mig få avsluta och summera och vända tillbaks till sången vi börjar med. Bara i dig har min själ sin ro. Från honom kommer mitt hopp. Bara han är min klippa, min styrka och min borg. Jag ska inte vackla. Fördjupningen i den relation som du av nåd genom Jesus är delaktig i genom anden. Fader, son, helig ande. Ta den där jag har sagt in i bön i ditt liv. Läs Johannes evangelium. Ta med dig de här små kunskapsbitarna du har fått. Omvandla det till någonting som blir till mat i ditt liv. Fördjupning. Och jag tänker på vad Jesus sa mot slutet av sitt evangelium. När han mötte lärjungarna. Frid vare med er, som Fadern har sänt mig, sänd jag er, ta emot helig ande. Det är för världens skull. Fördjupningen är god för oss, Gud vill det. Men det finns en sån värld som vi lever i som absolut inte har en koll, förstår vad Fader, Son, helig ande betyder. Och vi är sända ut till den världen. Och en bön som jag har är att där jag går så skulle det vara ett utflöde av det som Gud har fått göra i mig som kommer ut. Inte mina prestationer eller det ska jag eller så här ska jag säga. Och jag inser att jag har en ganska lång väg att gå. Men jag längtar efter det. Jag önskar att den här församlingen skulle vara en församling som längtar efter Faderns kärlek i Sonen och den helige Andes kraft. Punkt över livet. Wow. Sända till Ekan, sända till Motala, sända till världen. Ja, you got it. Du förstår. Jesus. Herre, vi böjer våra huvuden inför dig. Men vi tackar dig för att du lyfter upp oss. Och vi får se in i dina ögon. Ögon av nåd, Herre. Ögon av värme, av kärlek. Allt det där, Herre, som vi hungrar och törstar efter och som du har gett oss. Fyll oss med det, Herre, varje dag. Fyll mina trossyskon, fyll församlingen, fyll ditt folk i Motala, Herre. Jesus, fyll ditt folk utöver världen. Låt den här världen, Gud, få erfara att det finns en Gud som älskar, som söker, som är stabil, som vi kan vila i, liksom hängmattan i din godhet och barmhärtighet. Åh Jesus, hjälp oss att förmedla och ge vidare i din ande, ord, handling, vad den betyder för oss, det goda budskapet. Tack för det här ordet, Herre, och jag ber att det ska bära frukt i Jesu Kristi namn. Amen.